Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Just tillbaka från en knäskada drog hon av knäskålesenan, korsbandet, det inre ledbandet och två menisker i höger knä. Skikrossåkaren Anna Holmlund trasade sönder sitt knä totalt i januari 2013. Bara 1,5 år efter tog hon OS-brons i Sochi. I sportpodden med Edström och Åberg berättar hon om när hon efter skadan flyttade hem till Sundsvall och hennes föräldrar fick hem ett barn igen. Om rädslan att bli ett paket och vägen tillbaka. Hon talar också om startgrinden på gräsmattan, bekymret med att folk inte kan relatera till skikross och hur hon känner sig på nytt född igen. Nu jagar Sundsvallsåkaren sitt första VM-guld och det är tänkt att komma i freestyle-VM i Österrike den 25 januari. Jag heter Cecilia Edström. Sportpodden lyssnar du på i appen Acast eller på iTunes. Ja, jag sitter här med skikrossproffset Anna Holmlund inne i hennes hotellrum efter dagen efter idrottsgalan där du var nominerad till årets prestation. Hur var det på galan igår?
Ja, men det var trevligt. Det var en ganska hektisk eftermiddag och så. Och sen får man sätta sig ner där och sitta och lyssna på underhållning och höra fina tal och själv vara nominerad. Så det är klart att det är en kul kväll.
Hur länge tar förberedelserna? Vad gör man för någonting?
Ja, jag hade inte hunnit förbereda mig någonting, så jag åkte hit, flög hit igår morse, sprang ut på stan med min kompis, köpte klänning och skor och smycken och sprang tillbaka till rummet och bytte om och sen åkte jag dit vid 3-tiden tror jag. Så det var ganska, jag känner mig rätt trött idag måste jag säga, även om jag inte har gjort så mycket.
Nej. Är det som en enda stor branschfest där? Pratar man med alla eller hur fungerar det? Håller man sig mest till sitt eget gäng så att säga?
Ja, alltså vi hade ju 14 stycken av våra sponsorer där bara till skikross. Och sen har ju skidförbundet liksom sina kunder och så. Och sen är det mycket folk man känner som man, ja, man, det är som, även om sportvärlden är stor så är den ju ändå ganska liten liksom. Så det är många man stöter på och träffar igen och, men även nytt folk. Jag satt blev sådana som jag aldrig har träffat förut igår. Så det är jätteroligt att få träffa andra. Så man lever ju som i sin bubbla, så det är kul att få kliva ut ur den någon gång. Mm.
Du var ju nominerad till årets prestation. Hade du några förhoppningar på att du skulle vinna den kategorin?
Nej, det hade jag faktiskt inte.
Du hade inte?
Nej, det hade jag inte. Inte när man är med de konkurrenterna jag hade, så kändes det inte som att det var riktigt. Ja, jag hade inte. Alltså jag hade blivit superglad om jag hade vunnit såklart, men jag trodde inte att jag skulle vinna. Men vi fick ju ett pris i alla fall till skikross, så det var ju, om man tänker på antalet utövare och kontra hur många nomineringar vi har, så är det ju otroligt stort.
Det var ju Sandra Näslund som vann årets nykomling, men hon är skadad nu, knäskada hon också.
Ja, tyvärr, det har ju idrotten till. Så det är bara, men hon kommer tillbaka, så det behöver vi inte oroa oss för.
Men du, årets prestation är inte en ganska stor prestation att komma tillbaka som du har gjort efter att ha trasat sönder knät, så att i princip bara skinnet håller ihop det. Komma tillbaka 400 dagar efter och ta ett OS-brons i Sochi.
Jo, det är faktiskt. Jag gillar inte att prata om sig själv så riktigt, men det, när jag tänker på det nu och exakt 2 år sedan så gjorde jag en jäkla krasch och sen till där jag är idag och allt som jag och alla andra har gjort för att jag ska vara här idag. Då känns det som en sjuk prestation. Jag tänker bara på där jag var förra året liksom, vid det mindsetet man var och den fysiska formen dels och liksom, allting. Så att det är klart att det är något jag inte kommer glömma. Helt klart.
Hur var den här tiden för dig tillbaka från skadan? Var det någon gång som du tvivlade på att du skulle komma tillbaka?
Ja, det var hemskt. Det var, alltså jag hade ju dels kommit tillbaka precis, jag drog korsbandet precis som Sandra för 3 år sedan då. Och så hade jag precis kommit tillbaka. Jag låg 2 i totalen. Jag hade varit på pallen 3 gånger. Och så ramlade jag väldigt olyckligt. Och så händer det igen. Mm. Och så gånger 20 liksom i grad eller vad man säger. Så det är klart, det var hemska. Alltså just, jag vet inte om man ska kalla det depression. Men 2013 var inget lyckligt år för min del. Och det var väl först liksom i somras. Ja, 1,5 år efter som jag började känna så här... Oh. Nu kan jag som släppa det här på något vis. Mm. Så att det har varit jobbigt. Men samtidigt så är det jag själv som... Det är inte så att någon har bara, du måste tillbaka, du måste åka skikras. Utan jag hade ju kunnat skita i det och sätta i skolbänken och skaffa mig ett jobb som alla andra. Men ja, nu är det gjort och jag är väldigt glad för det.
Vad är det som har gjort att du har klarat dig igenom allt det här, tror du? Alltså rent mentalt?
Ja, men dels har jag fått jättemycket hjälp. Från mina föräldrar och ja, de var ju helt, de fick ju hem ett barn igen. Liksom, jag fick flytta hem till dem för jag kunde inte klara mig själv riktigt. Ja, från folk i laget, mina tränare, liksom resurspersoner som har hjälpt mig otroligt, otroligt mycket. Viktor i laget och ja, mina vänner och så. Så att det är väl en stor del. Sen tror jag alltid att liksom hela mitt liv jag har som gå ut på idrott på något vis. Alla mina intressen är idrott. Jag håller på med... Det är, inte, alltså, det är som det jag gör. Det är det jag tycker är kul. Så det tror jag var den största drivkraften. Att, tänk om jag blir något himla paket nu. Som jag inte gör det här bra. Då kommer jag aldrig kunna springa eller surfa. Eller spela fotboll eller någonting. Liksom. Även om jag, så det var nog min största drivkraft tror jag. Att hitta tillbaka så att jag kunde ha ett bra liv. Liksom. Även om det var inte självklart att jag skulle fortsätta åka. Utan... Jag valde som att ta det. Ja, imorgon ska jag gå till gymmet och så ska jag göra det här. Och så ska jag ligga så här mycket i högläge. Och sen liksom får man tänka så. Det var inte så att jag låg och tänkte på OS liksom i maj. Utan då var det mer så här, okej, okay, jag kanske kan... Jag vill ha en bra kropp mer så, tror jag. Mm. Och sen gick det bra och då var det som... Ja, men nu kan jag åka skidor. Ja, men då provar jag att åka lite skikross. Och sen, ja, men det här går ju. Ja, men då kanske jag åker OS. Så det blev liksom, man fick liksom trappa upp det lite.
Jag såg någon bild på dig där du hade såna här badplutoner runt fötterna. Ja. Och så simmar du bara med överkroppen.
Ja, jag simmade väldigt. Jag fick ju inte röra mitt ben på 4 månader. Jag hade liksom det fixerat rakt i och med att knäskålen var lös. Så då, och jag var ju sjukt rastlös. Liksom, även om jag var ganska trött så... Jag hade dels ett gymprogram som jag hade fått som bara var överkropp. Och sen var jag så här, hur fast? För jag kunde liksom inte gå eller någonting. Så då, och jag gillade att simma. Så då typ satt jag fast benet i en simdyna. Och så krålade jag med armarna. Och sen köpte jag en sån här snorkel. Senare när det blev bättre som man har fram. Ja. Så låg jag bara och krålade.
Ändå innovativt får man ju lov att säga.
Ja, ja men det var väldigt skönt för att bara få bli trött liksom.
Mm, jag förstår. Men du flyttade hem från Östersund till Sundsvall då? Mm, till dina föräldrar när skadan kom?
Ja, jag bodde kanske ett halvår i Sundsvall hos mina mamma och pappa.
Mm. Så de fick skjutsa runt dig och i rullstol? Hade du rullstol också?
Ja, ett tag hade jag rullstol. Men inte så. Det var så mäckigt. Mm. Jag fick en enorm respekt för alla handikappade personer. De är ju hjältar alltså. Det var väldigt mäckigt, så jag gick med kryckor och sen... Så småningom så kunde jag som stödja lite på benet så då gick det bättre och gå på krykor.
Men du, skikross, det är ju en ganska tuff sport alltså rent för kroppen om man säger så. Och jag antar att just det här med satsningen, att man satsat 100% i alla lopp som man kör och så vidare är väldigt viktigt för att nå toppen. Har du känt någon rädsla för att du inte ska kunna våga satsa 100%?
Ja, absolut. Hela förra året gjorde jag, förutom OS. Kan man säga, var ju inte någon riktig succé. Och även andra tävlingar också. Att man... Men det är det som jag tycker att jag kände lite grann förra tävlingen. Och som jag har känt förut när jag har åkt bra. Att man, jag vet inte, det är någon känsla man bara... Man fokuserar inte så mycket på att det kanske är ett hopp som är lite läskigt. Eller att det är tajt. Och så här, utan man vill som bara åka fort. Så jag vet inte, det är väldigt svårt att förklara det. Jag har fått frågan förut, men... Men det är det som är. Man måste ju som hitta någon självförtroende och våga satsa liksom. Och sen Jag tror problemet för våran sport är, och för de som tittar på sporten, är att man kan som inte relatera till någonting. Ja. När det går lite fort för oss, eller när vi hoppar lite långt, eller när vi hoppar högt, så folk som ser, som aldrig har åkt skikross, de har ingen aning om att det är inte farligt att hoppa lite högt eller hoppa lite långt. Men däremot så kan de inte relatera till det, för att de vet inte själv hur det känns.
Nej.
Och det är därför jag tror det är vårat stora bekymmer, tror jag, att liksom man måste som förmedla känslan av att åka skikross till folk på något vis.
Ja, men hur är känslan att åka skikross då?
Ja, men jag har ju åkt skidor i hela mitt liv, så för mig är det som, och många, alla har gjort det som åker skikross, så det är som, för mig är känslan av att man som leker, fast det är på allvar på något vis. Det är så att åka en bana där allt flyter på och det liksom går lagom fort och man åker med andra. Det är som, det finns inget roligare. Det är sjukt kul. Och det tror jag, ja, väl, det är nog den känslan som vi som åker har. Och många som provar första gången också. Bara shit, det här är ju hur kul som helst liksom.
Det är ju inte så himla många utövare i Sverige inom skikross. Tror du att den sporten kommer att växa?
Ja, det tror jag. Alltså bara från när jag började för några år sedan till nu har det hänt så otroligt mycket. Och ja, det är ju Tommy Eliasson Winter som är vår sportchef. Det är han som har dragit igång det här från ett litet frö till och snart var en stor ek.
Mm.
Så det är jättemycket. Och det, vi har liksom skikross gymnasium, vi har en tävlingsserie, vi har, ja, intresset är ju större och större, och även bland åskådare också, så att det är jättekul. Men samtidigt så vi vill ju bli fler. Vi vill ju, alltså just nu har vi inte så jättebred topp, och det hade varit optimalt om vi hade varit det dubbla liksom. Och, så det är väl förhoppningen.
När du säger åskådare, då kom jag otänkt in på dina föräldrar. Hur kändes det för dem när du kom tillbaka efter den här skadan, den här svåra skadan, och se på?
Ja, min mamma tycker inte det är så kul att kolla. Jag tror inte att hon tittar ens när jag åker nu. Men min pappa är min största supporter. Han, han följer allt jag gör och åker på en del tävlingar och så. Så att han tycker väl att det var hemskt också när jag kraschade såklart. Och det är jobbigt att utsätta sina föräldrar för den sitsen. Men jag tror de är väldigt glada. Att jag är glad. Hoppas i alla fall.
Ja, det borde väl vara så.
Ja.
Hoppas jag också.
Ja, precis.
Det är i Sportpodden med Edström och Åberg som kvinnorna i sportens värld får chansen att prata till punkt. Varför bara kvinnor? De prioriteras bort och vi ser det som ett demokratiskt problem att kvinnorna inte får någon naturlig plats. Hos oss får begåvade och intressanta kvinnor i sportens värld det utrymme de förtjänar. De får kliva ut ur skuggan och träda fram i ljuset. Välkommen till Sportpodden med Edström och Åberg. Du pratade också lite grann om att du är surfare och är rätt aktiv. Surfingen, berätta, hur kom det sig att du började med det?
Oj, jag vill börja med att säga att jag är verkligen ingen surfare. Men jag tycker om vattensporter och jag som alltid hållit på med olika grejer. Och jag var ute och reste lite grann och då provade jag att surfa lite. Och sen har jag hängt i det lite grann. Sen har jag inte gjort det på länge i och med att jag har varit skadad så mycket. Och man har rest så mycket och tränat och så. Men jag försöker någon gång om året. Eller när det passar liksom.
Mm.
Men jag tycker om det mesta aktiva grejer. Eller vad man säger.
Det är spännande med dig för att om man googlar på ditt namn till exempel. Och letar efter gamla artiklar och så är det ju ofta dina prestationer som hamnar i fokus. Och så är det ju de här skadorna. Men utöver det då? Vem är du?
Vem är jag?
Har du känt att du har blivit instoppad i ett fack, det skadefacket?
Ja, nej, det hoppas jag verkligen inte. För det är som, jag tycker att det är lite tråkigt för att folk som, just som det jag pratade om tidigare, att bara för att jag håller på med en actionfylld sport så är det liksom synonymt med skador. Om man tittar på, inget ont, men ser på friidrottslaget liksom, där är det inte någon som inte har en skada eller har en förslitningsskada. Och det är som, men bara att det som ter sig olika. Eller i alla sporter. Så jag tycker att det är lite oförtjänt. Men sen är det klart att jag har haft jäkla otur med skador. Så att, och det är det som har uppmärksammats.
Mm.
Men jag hoppas att det är mina prestationer framöver som uppmärksammas mer än att jag har varit skadad.
Ja, precis.
Men jag är väl alltid en ganska ambitiös person. Om jag gör någonting så gör jag det helhjärtat. Och Annars är jag ganska snäll, tror jag. Det är svårt att...
Du verkar ganska snäll.
Ja, ja, men jag är nog ganska uppvuxen. Min yngste är en stor familj, så då blir man ganska...
Jaha, hur många syskon har du?
Tre syskon.
Okay.
Och 7 syskonbarn. Och massa kusiner och så.
Mm. Vad gör dina äldre syskon då?
De, ja, de har också hållit på med massa idrott i sin ungdom. Men nu jobbar de och är småbarnsföräldrar allihopa.
Men det här med det alpina, var det helt självklart för dig att det skulle bli det när du var yngre?
Ja, det var det väl. Alla mina syskon tävlade och mamma och pappa var jätteengagerade i klubben. Och vi har stuga upp i år och så. Så att det var som, jag vet inte om jag föddes på skidor, men nästintill i alla fall. Och sen var det alltid, ja, jag själv som ville prova andra sporter. Eller mamma och pappa satte mig i någon sån här sportskola. Så jag höll på med jättemycket olika saker när jag var yngre.
Mm. För du har ju spelat i flicklandslaget i fotboll också.
Ja, ja. Det stämmer bra.
Ja. Men när la du av med den sporten då?
Jag gick fotbollsgymnasium. Så jag la av efter gymnasiet.
Mm.
Gjorde jag. Eller jag åkte mycket skidor också, så det var inte så att jag slängde alla skidor. Utan men jag satsade hårt på fotbollen ett tag. Men jag vet inte, jag kom väl på att jag var för ego kanske. Eller någonting.
Du ville satsa på dig själv.
Ja, precis.
Jag har hört talas om några såna här startgrindar också som är lite nytt inom sporten, eller?
Ja, förut så man startar en startgrind, då är det ett kommando när den som är startad säger "All riders ready", alltså att man är redo. Attention, och sen efter attention så kan man släppa på 1-5 sekunder.
Mm.
Och då blev det lite ett problem i och med att ofta så om du står och gör 100 starter, då blir det alltid att du rycker på samma sekund. Och då lärde sig folk det där. Eller det fanns också tillfällen då folk visste att han rycker på 3 sekunder. Så det blev som lite fusk. Så nu har man ett datoriserat startsystem som gör att det är en datum som slumpmässigt släpper luckan. Så då vet, man vet aldrig om den kan släppa på 1 sekund eller den kan släppa på 5. Så det är som standard inom i världskuppen då. Det är ju inte standard i på barntävlingar kanske, men
nej.
På världscupen är det standard och det är jättebra, för då, det är ingen som vet liksom när den ska släppa.
Mm. Men starten måste ju vara otroligt viktig i skikross.
Ja, men det är viktigt och vi lägger väldigt mycket fokus på det. Vi har ju dels haft olika forskningsprojekt med en professor och doktorander som har hjälpt oss och studerat hur vi kan optimera vår start, men sen har vi också vi har alltid med en startgrind liksom på alla läger och alla träningar vi gör, så bygger upp olika starter och olika liksom grejer efter starten. Och så att man kan snabbt lära sig en ny start när man kommer till tävling.
Mm-hmm. Okay. Men hur gör man då när man bygger upp en start? Alltså ute i backen då, eller?
Ja, alltså det kan vara... Det är väldigt sällan liksom när vi tränar som vi bygger upp en hel bana. Utan man kan bygga upp olika sektioner eller alltid en start. Och sen kan man kan ju variera banan beroende på hur man sätter den med starten. Så det har vi som... Ja, jag vet inte, det är alltid så. Våra tränare åker dit dagen innan och så bygger de är väldigt duktiga, mina tränare. Så att de åker dit oftast dagen innan och bygger upp olika typer av starter. Så kan de ändra det beroende på lite grann vart vi ska. Som nu ska vi på VM och då har vi ungefär ett hum om hur starten kan se ut. Så läget som vi är på nu, har varit på nu, då har de försökt att efterlikna den starten så mycket som möjligt.
Mm.
Så det,
men det här med reaktionsförmåga, är det någonting man tränar på?
Mm, ja, i och med att vi gör kanske 2000 starter per år, så det är klart man tränar på det. Och sen på sommaren så tränar jag också starter. Jag har en startkind som står på gräsmattan bland annat. Så att man tränar i den väldigt ofta. Annars så är det ju mer att man försöker liksom vara alert, göra alerta saker i sin träning. Att man tränar max eller liksom mycket så agility och sånt där som gör att man blir reaktionssnabb.
Men startgrind på gräsmattan, förklara.
Ja, ja, men det är något som alltid byggt upp som en liten ramp och så satt fast startgrinden och sen glider man ner som på gräset istället för på snön. Och det är mycket... Så kan man jobba med olika motstånd och så har man sett ett gummiband på magen bara för att få det här muskelträningen liksom, som det blir som en styrketräning. Eller så kan man träna med lucka och bara för att, så att det inte blir så att jag gör sista starten i maj och sen gör jag nästa start i september. Så att man försöker som hålla i det över sommaren också.
Mm. Vad är dina styrkor och svagheter som skikrossåkare om du skulle få säga själv?
Mina styrkor är kanske att jag är... Dels är jag ganska fysiskt stark. Jag tycker själv att jag är hyfsat bra form. Sen är jag... Ja, men jag vill väldigt ofta vara först ner. Jag vet inte om det är en styrka eller, men...
Vinnarskallen?
Ja, men lite så är jag. I alla fall när jag tävlar. Mina svagheter är nog... Alltså det mesta, jag tycker inte att det är något som jag gör liksom perfekt. Så det är som... Jag jobbar på allt inom... Skikus är väldigt komplex. Liksom. Du behöver vara duktig, få svänga, dämpa... lite taktisk, har mycket bra känsla, så det är så många olika element, så det är så svårt att säga någon grej som man är bra på liksom. Mm.
Men du, hur ser du nu på framtiden då? Alldeles snart ska ju du dra iväg till VM. Du har väskorna packade här i hotellrummet.
Ja, precis. Det blev ja, jag fick en dag över här i Stockholm nu, så nu hänger jag här en dag, så åker vi imorgon. Så det ska bli jättekul. För mig känns det som, ja, som jag sa tidigare, det har varit ganska sega år och nu känns det som att jag är på nytt född eller någonting. Det känns bara kul och jag vet att jag har mycket kvar att jobba på, alltså på liksom det, allt som har varit skadat och så, men det känns som att jag är en bit på vägen i alla fall, så att det känns väldigt, väldigt kul. Och då, just den här säsongen känns också inte så himla stressad liksom. Förra var ju så himla så här, okej, nu är OS om en månad, gör det här, nu är det mer så här, ja, att jag har tid att njuta och känna, liksom, känna känslan och hinna ta in det man håller på med. Liksom. Och sen kanske det är nästa år som jag kommer satsa för att vinna en total. Kanske, och, ja, då kanske man kan sätta upp lite mer fasta mål. I år har det som mest varit fokus på att komma tillbaka och vinna VM. Mm.
Vinna VM. Mm. Vad tror du chansen är att vinna VM då?
Ja, men goda, hoppas jag i alla fall. Mm. Det är hårt, det är alltid. Alla vill ju alltid vinna, så det kommer vara en tuff dag. Men jag tror att jag gör allting bra och inga missar, så har jag absolut chans att vinna. Mm.
Vilka ser du som dina främsta utmanare då?
Ja, Marielle Thompson har ju vunnit alla tävlingar hittills. Så det, hon går väl in som solklar favorit. Men jag tycker ändå att jag körde om henne i sista tävlingen, så det var skönt. Mm. Att få,
du har lite ett mentalt övertag där.
Ja, jag kände det var... Det var väldigt lägligt att jag gjorde det faktiskt, måste jag säga. Mm. Nej, men sen är ju alla, alltså det är jättemånga som kan vinna. Fanny Smith, Hoffli David, Katrin Hoffner, det är ja, några av många.
Mm. Men du, hur långt ifrån, du säger att du är inte riktigt fullt tillbaka än, du jobbar fortfarande på saker. Hur länge tror du det tar innan du är fullt återställd efter de här skadorna?
Oj, jag tror man får som, jag har ju som ett... Det kommer ju aldrig vara som det var förut liksom, i kroppen och så. Utan man får som jobba från det man har nu. Och jag tycker att alltså, jag är i bra form. Det är så, men det är mycket alltså, så här, koordination och spänst. Och du vet, sånt tar ju tid att jobba upp. Men kanske nästa år. Nej, jag vet inte. Jag är väldigt god bit på vägen.
Mm. När du tittar tillbaka på allting som har hänt i din karriär och... hur du har kommit tillbaka och så vidare. Vad känner du? Kan du känna redan nu att det är någonting som du har lärt dig och som du kan plocka med dig till resten av karriären och livet?
Ja, typ. Passa på att njuta. Få det man gör och ta vara på resan och inte bara stirra sig blind på målen. Det tror jag, det låter väldigt klyschigt och tråkigt kanske, men det tror jag absolut är en lärdom. Att liksom ta varje tävling för vad det är och inte bara stöka av allt och sen sikta på OS om 4 år. Mm. Det tror jag är min största lärdom. Sen, alltså man lär sig saker hela tiden och det är, ja, det är mycket, alltså det mesta går bara man jobbar på och har rätt hjälp. Det är väl kanske det.
Mm. Tusen tack Anna för att du var med i Sportpodden med Edström Åberg och stort lycka till i VM.
Ja, tack för att jag fick vara med. Jättekul.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.